Från dagens text i Matteus 21 kapitel så läser jag några verser som egentligen hör hemma dagen efter intåget i Jerusalem, men det är efterdyningarna till denna märkliga dagshändelse som vi läser om, ifrån vers 12, tempelrensningen, och sedan vers 14 om hur blinda och lytta kom fram till Jesus i templet och han botade dem. När överste prästen och de skriftlärde såg allt det märkliga han gjorde och hörde hur barnen ropade i templet, Hosianna, Davids son, blev de förargade och sa till Jesus: hör du vad de säger? Han svarade: ja, har ni aldrig läst orden? Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig. Av barn får man höra sanningen, säger vi ofta till varandra, nästan som ett ordspråk. Och jag är säker på att vi alla kan ge dråpliga exempel på hur barn ibland har fällt repliker som verkligen har rensat luften. Vi menar då att barn inte alltid följer vuxenvärldens spelregler för vad som är passande eller mindre passande att säga. De bara säger det. Och helt plötsligt kan ett barn säga solklara sanningar. Den som egentligen alla är medvetna om, men som de vuxna inte vågar, eller ibland på grund av att de helt förträngde, inte yttrar. Och i processen av att tränga bort det som är sant så löper vi risken att bli falska, ja till och med hycklande människor. Och ingen har väl illustrerat det här bättre än H.C. Andersen i sin saga Kejsarens nya kläder. Alla spelar med i gycklet till dess att ett barn, förargligt nog, på ett ljudligt sätt, ger ord åt den för alla uppenbara sanningen. Barn har en sån där härlig spontanitet. Och de har ännu inte lärt sig att vara rädda för sanningen. I adventstexten så möter vi en skara barn som till sist är ensamma om att säga sanningen. En sanning som i högsta grad besvärade vuxenvärlden. Ja, vuxenvärldens elit. Israels religiösa ledare. Första advent är en högtid av glädje och ljus och fest och lovsång. Men det paradoxala med adventstexten, det är att vi å ena sidan har den här jublande folkmassan, men å andra sidan en gråtande Jesus. Han som var dagens huvudattraktion, han grät. Detta var ju den dag då han offentligen låter sig utropas som Messias, uppfyllelsen av Gamla testamentets alla löften rörande honom som kommande kung och frälsare. Han hade ju fötts i ringhet, levt de 30 åren där uppe i Nasaret, i en snickarverkstad. Under 3 år hade han nu varit framme på scenen och gjort och sagt märkliga saker, men som delat folket. Hans verksamhet hade skapat blandade känslor. För Israels ledare hade han blivit en besvärlig stötesten. Hans undervisning var av sådan karaktär att de ödmjuka och misslyckade människorna, de välkomnade honom gärna. Men de självgoda och självrättfärdiga, de retade sig ständigt på honom och på de höga anspråk som han hade på sig själv. Men det här tycktes väl ändå vara den dag då alla till sist ändå skulle ge Jesus sitt erkännande. Folkskaran tycks ju inte veta till sig i sin stora entusiasm när de skär kvistar av träden och lägger ner framför Jesus och även sina mantlar framför honom på vägen och ropar de profetiska orden ifrån psalm 118, Hosianna, som betyder fräls nu, ack Herre, fräls. En bön om frälsning, ett erkännande till Jesus att han är en gudomlig person som kan frälsa. Davids son, konungen, den utlovade Messias som ju skulle komma av Davids släkt. Välsignad var det han som kommer, som betyder man upphöjer och prisar honom som den som är sänd av Gud. Hosianna i höjden. Frälsningen skall komma från Gud, ovanifrån. Men trots de här jubelropen så gråter alltså Jesus. För han vet att de mycket snart ska tystna. Han skulle bara hinna in innanför murarna i Jerusalem och de vuxna skulle börja tiga. Och han vet att om bara några dagar ska helt andra rop skalla genom Jerusalems gator. Korsfäst honom, korsfäst honom. Han vet att Jerusalems hjärta egentligen är stängt för honom. Redan ute på vägen så var det ju en skara fariséer som trängde sig fram till honom på åsnefållen och sa: säg till lärjungarna att de håller tyst med de här hyllningsropen. Och när han nu drog in i Jerusalem så blev det visserligen stor uppståndelse, men många tycktes inte ens veta vem han var. Det var en dag och en högtidsvecka, påsken låg ju nära här, där man hade kommit från romarrikets alla hörn och tiotusentals främlingar vistades i Jerusalem, och man undrade: vem är han som åstadkommer en sådan uppståndelse och till vilken man ger sådana hyllningsrop? Ja, man svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Och det här svar innebär egentligen inte samma höga bekännelse som folket tidigare hade givit honom ute på vägen. Dagen efter så går han in i templet och driver ut alla dem som sålde och köpte där. Den plats som ju skulle stämma folk till bön och tillbedjan hade blivit en enda stor marknadsplats, och prästerskapet självt hade del i förtjänsten. Jesus drar ett djupt andetag och så går han rakt in ibland stånden och stöter om kullborden och stolarna, välter ut penningmånglarnas kassaskrin. Och han ropar förebrående under tiden: det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönehus, men ni gör det till en rövarkula. Och skamset tycks ändå penningmäklarna och försäljarna dra sig tillbaka. Det var ingen som gjorde något uppenbart motstånd. Det var någonting oemotståndligt tydligen i Jesu auktoritet, denne enkle snickare från Nazaret. Men indignationen var stor. Men vilken rätt lägger han sig i våra affärer? Men Jesus var inte rädd. Han försöker inte smita iväg. Han finns kvar på plats. Och nu bland de omkullvältra borden och stolarna så övergår han till en ytterligare demonstration av sin gudomliga auktoritet och makt. I stor ömhet och medlidande så tar han sig an de blinda och de halta, de sjuka som nu har sökt upp honom där i templet, och han botar dem. Supportrarna från dagen innan var som bortblåsta. Ingen vågade nu ge honom sin hyllning på denna känsliga plats. Och efter det våldsamma utbrott som han nyss hade åstadkommit i templet, det här kunde ju bli riktigt farligt. Men det fanns en liten skara, en liten skara omkring Jesus som inte förstod att tänka riktigt så långt som de förståndiga vuxna, och som inte försökte beräkna det lämpliga i att säga någonting nu. Och det var en skara barn som hängde som en svans efter Jesus. Kanske barn till föräldrarna som egentligen var förskräckta till att de höll sig så nära denne farlige man. Men omkring Jesus uppehöll sig barnen gärna. Ja, om du hade varit en ung kille eller tjej i Jerusalem de här dagarna, var skulle du hellre ha velat vara än nära Jesus? Det var ju där det hände saker och ting. Han var ju liksom huvudpersonen i hela dramat de här dagarna. Och när de nu såg hans orädda tempelrensning, där han sparkade om kullbord och stolar och körde tempelmånglarna på porten under höga rop, så var det ingen tvekan om vilken sida de skulle heja på. Det här var helt i barnens stil, det kan du tänka dig. Och kanske ännu underbarare, när de såg hur blinda leddes fram till denne Jesus för att sedan seende gå jublande därifrån. Och när de såg hur lama bars fram till honom och andra haltade fram för att sedan dansande springa därifrån. Ja, då fanns det bara en sak att göra. Och det var att ta upp lovsången från dagen innan. Hosianna, Davids son! Hosianna, Davids son! Kunde det finnas något mer passande att säga? Att på det här sättet erkänna Jesus som Messias, frälsaren, konungen, det måste vara han. Men allt som de gälla barnropen ekade genom templets salar och pelargångar, så blev de vuxna allt mera tysta och förskräckta. Hosianna, Davids son! Till sist hördes bara barnens rop. De hade inte förstånd att hålla tyst nämligen. Att man hade ropat så där på vägen utanför Jerusalem, ja, det hade väl kunnat vara uthärdigt, tänkte de vuxna och förståndiga. Men att höra samma hyllningsrop till Jesus här mitt i templet, det var allt för provocerande. Nu var måttet rågat. Något måste göras. Kan inte få tyst på de där barnen. Först tempelrensningen, sedan undren, och nu barnens hyllningsrop till honom som Messias. Han själv gör ingenting åt det. Han tillåter denna händelse mitt i templet. Barnen måste stoppas. Barnen måste tystas. Den sanning de gav uttryck för var allt för besvärande. Och för att ge tyngd åt det hela så kommer nu själva överste prästerskapet och de skriftlärda fram till Jesus, mycket förargade, stod det. Jag vet inte varför de inte sa till barnen själva, men jag tror att de också var lite rädda att själv säga till barnen för folkets skull. Det smidigaste var naturligtvis att gå via Jesus. Och de kommer fram till Jesus och de säger: hör du inte vad barnen säger? Underförstått så säger de så här: inser du inte innebörden i deras rop, nämligen att de hyllar dig som den utlovade Messias, konungen, han som skulle komma för att upprätta Guds rike bland oss? Och eftersom det inte är sant, så bör du naturligtvis genast se till att barnen håller tyst. Hur kan du låta oförståndiga ungar ropa så till dig, och det mitt i templet? Men Jesus var inte alls störd av barnens hyllningsrop. Tvärtom. Jesus säger inte ens urskuldande till översteprästerna: ja, men de är ju bara barn. Vi behöver väl inte ta det så allvarligt. De kan väl få hålla på en stund bara. Nej, tvärtom så innebär Jesus svar att han faktiskt förstärker rättigheten i barnens bekännelse. Jo, visst hör jag vad de säger, svarar Jesus. Inget fel på min hörsel. Och jag menar, det de säger, det är helt i sin ordning. Jag har ingenting att invända, fortsätter han. Och så svarar han dem genom att citera från skrifterna. Och det svaret innebär en förödande kraft, med förödande kraft att hela deras argument smulas sönder. Till överste prästerna och de i skriften lärde säger Jesus så här: har ni aldrig läst, ni skriftlärda? Har ni aldrig läst vad det står i 8:e psalmen? Nämligen: barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig. Och så citerar han denna psalm som egentligen är skriven som en lovsång till Gud, skaparen. Den börjar ju: hur härligt är icke ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät i himmelen. Men så kommer den här andra versen: av barns och di barns mun har du upprättat en makt åt dig. Det här är ett fantastiskt sammanhang om du tänker på det. Först hävdar alltså salmen att skapelsen i all sin härlighet, både jord och himmel, vittnar om skaparens härlighet och makt. Men så, i vers 2, mycket överraskande, så kommer påståendet att även späda barns jollrande är med och förkunnar Guds ära. Och att deras joller till Gud var tillämpbart denna dag då de sjöng lovsång till Jesus Kristus. Vilken tyngd det är i detta. Gud använder sig till och med av spädbarnets osammanhängande jollrande och det lilla barnets ofullständiga och outvecklade språk för att bereda hyllning åt sig själv från sin skapelse. Spädbarnets jollrande, lika väl som himlavalvets stjärnevärld, talar samma sång, samma lovsång till Gud. En lovsång med makt, därför att den är sann. Den är sann. Gud finner behag i barnens lovsång, som vi hörde här idag, och vi smålog och vi klappade händerna. Vi tyckte det var gulligt. Men vet du, berördes vi av sanningen i Hosianna, Davids son, som de sjöng. Han vet, Gud vet, att när hela vuxenvärlden tiger i sin förmenta klokhet, så kommer ändå barnen att fortsätta att tala sitt enkla, orädda sanningsspråk. Barnen kan han liksom ändå lita på. Hela Jerusalem borde egentligen ha ropat med en enda mun, precis som barnen ropade där i templet. För Guds son var ju mitt ibland dem. Guds son var mitt i staden. Men det faktum att hela vuxenvärlden teg, och deras elit, de här överste prästerna och fariseerna och de skriftlärda, till och med försökte få barnen tystade, det gjorde inte barnens bekännelse mindre sann. Du förstår, Guds sanning, den är i sig själv så stark och så mäktig och så orubblig att han inte behöver några starka hjältar eller några berömda personligheter för att utropa den. Han nöjer sig gärna med små barn. Men det som i världens ögon ofta är ringa och föraktat, det använder gärna Gud. Gud finner behag i det ringa för att låta det mänskligt sett märkvärdiga komma på skam. Guds ära och sanningen om vem Jesus Kristus var är så stark och så orubblig i sig själv att små barn gärna tillåts försvara den. Det var precis vad som skedde den här dagen. Varför skulle jag be barnen tiga, säger Jesus. Vad de säger är ju sant. Barnen har ju rätt. Men ni har fel. Ni som är respekterade, ni som är vuxna och lärda och har en hög ställning i samhället, ni som är respekterade för er stora kunskaps skull, ni har fel. De religiösa ledarna saknade eller förträngde helt den insikt som Jesus som barnen faktiskt hade. Det var barnens uppfattning om Jesus som var den rätta. Så varför skulle de tystas? Varför skulle sanningen inte få höras? Inom parentes, hur ofta frågar vi barnen i vårt samhälle om de stora frågorna? Frågar vi barnen om krigen, om de ska utkämpas eller inte? Frågar vi barnen om skilsmässorna? Frågar vi barnen om heltidsarbetande, jäktande föräldrar? Barn har inte mycket att säga till om i vårt samhälle. Att vi i vår uppdrillade kunskapsinhämtande, som belönas med betyg och akademiska meriter, så snabbt börjar se föraktfullt och ringaktande på de små. Och på barnatron förstås. Vi ser på barnets spontanitet som någonting som nog snart ska gå över, bara de får växa upp och få lite kunskap och förstånd. Men tänk om det är vi som har komplicerat det hela, och det är barnen som har rätt. Tänk om barnen kan ha rätt när de framhärdar att tala om den Gud som vi har glömt bort eller förpassat till sagornas värld därför att vi blivit så stora och duktiga. Tänk om det är vi som är fördomsfulla och inte barnen. Tänk om vår förmenta klokhet gjort oss både blinda och förljugna. Tänk om det faktiskt är så att barn som ännu inte är fördärvade för sin egen duktighets skull är bättre rustade än vi vuxna att upptäcka och artikulera de självklara sanningarna i tiden. Kanske vi skulle lyssna mer på barnen i vårt samhälle, i våra familjer, i skolorna, och verkligen ta dem på allvar. Ett litet exempel på det här tycker jag var det vi fick genom 11-åringen Barbro Kalén för en del år sedan. Som en kväll satt och lyssnade i TV på den kände professorn och ateisten Herbert Tingsten. Och som i det programmet uttryckte sin rädsla för döden. Barbro Kalén skulle gärna vilja ta emot sig professorn direkt, men det kunde hon ju inte. Istället avreagerade hon sig genom att skriva en uppsats i skolan, som sedan hennes lärare tillställde Göteborgs-Posten. Och jag citerar ur den uppsatsen. Det var kanske inte konstigt att farbrorn var rädd för att dö. För han trodde att hela han var död för alltid när livet på jorden är slut. Jag tycker det är jätteorättvist mot Gud att tänka så dumt. Han som har skapat människorna så fina. Vi kan se, gå, ligga, springa, tala, leka, skratta, gråta, arbeta, vara glada eller ledsna, tänka, önska, resa. Ja, vi kan jättemycket. Ingen här på jorden har ändå kunnat bygga en riktig människa. Och så finns det folk som tror att allt det här försvinner på en enda gång. Snälla rara TV-farbror, du förstår väl, om vi skulle ta slut så jättefort, så hade väl Gud inte behövt göra oss så noga. Utan då kunde han väl ha gjort oss som tetrapack, som bara behöver användas en gång, för pappen ska ändå kastas. Så talar hon om Guds tron en del här i uppsatsen. Säger hon, om du skulle läsa vad jag skriver blir du jättearg. Och du skulle säga att det begriper väl inte den ungen. Och det är alltså sant att jag inte begriper mycket. Men jag vet bara att jag tycker att du skulle ha pratat om det som du är lärd i. Och inte om sånt som du inte visste. Jag tror inte någon människa behöver ha någon fin examen för att veta om Gud finns eller inte. Blommor och träd och djur har ju ingen skola att gå i. Men de är så jättetacksamma varje gång de vaknar till nytt liv på jorden. Och människor ska väl inte ha mindre förstånd än djur. Vem hade rätt? Professor Tingsten eller 11-åringen i 50 klassen? Tänk om det är sant att barn ibland ser sanningar bättre än vuxna. Därför att vi vuxna är så laddade med fördomar och förment kunskap och klokskap. Vet du vad Jesus sa en gång när lärjungarna frågade honom? Vem är det som ska bli störst i himmelriket? Jag menar, vi är redan avancerade att vi naturligtvis kommer dit. Men vem av oss blir störst? Då vinkar Jesus fram ett litet barn. Och han gör någonting mycket oväntat. Vinkar fram ett barn, inom parentes. Det tycktes ofta finnas barn i Jesu närhet. Och de verkade trivas där. Det fanns tydligen något hos Jesus som barnen attraherades av. Kanske de hade någonting gemensamt. Även om de inte förstod allt det där han sa, så tyckte de om att vara nära honom. Inte bara för att det ju naturligtvis alltid hände spännande saker där Jesus drog fram. Men när nu Jesus vinkar ett barn fram till sig, så tycks det hastigt och villigt komma fram till honom och ställa sig där nära Jesus. Utan något tecken på rädsla eller blyghet. Och det fanns säkert ett förtroendeingivande mild leende på Jesu läppar. Han ingav ingen rädsla. Han ingav förtroende till de små barnen. Och så ställer han det lilla barnet fram inför lärjungarna, lägger sina händer på dess axlar. Och så står ett barn så förargligt där inför den äregiriga lärjungahopen. Och så säger han till dem, om inte ni omvänder er och blir som barnen, som detta barn, så kommer ni inte ens in i Guds rike. Så är det med den saken. Så framhåller han alltså barnets tro och förhållningssätt som någonting som de vuxna bör ta efter. Barnets ödmjukhet, barnets vetskap om sin egen litenhet och begränsning och svaghet. Barnet som inte spekulerar över sin egen duktighet eller värdighet. Vi kanske ringaktar barnatron, eller vår egen barnatro som vi en gång så naivt ägde. Den var ju så oförnuftig. Den var möjligen guldig, men tänk så ohållbar. Resonerar vi nu kanske. Men Jesus menar att barnets tro, hur spontan och okritisk vi nu må tycka att den är, ändå är befogad och berättigad, därför att den faktiskt riktar sig till en verklig verklighet. Det barnet tror på är sant. Det finns ingen anledning att justera och korrigera deras tro eller deras inställning till Gud, för den är högst passande. Den är berättigad. Även om den inte bygger på vad vi menar forskning och logiskt analyserande. Barnen förstod nog inte de teologiska djupheterna i hyllningsropen den här dagen. Men det de sa var ändå sant. Och jag tror de kände en glädje över att uttrycka någonting som var sant. Att det var någonting rent i detta. Vet du, om inte barnen hade rätt den där dagen i templet, då kan vi lika gärna avbryta gudstjänsten just nu och gå hem. För då är första adventsfirandet ingenting annat än ett enda stort jippo. Och vi är inte värst respektabla, tycker jag, som hänger oss åt ett jippo på det här ömkliga sättet. Att vi går upp en söndag morgon och kommer till kyrkan för att här sjunga en massa sånger som egentligen inte har någon innebörd. Men om barnen hade rätt, då är det en sanning som du aldrig kan ändra på om du också väljer att förneka Gud hela ditt liv. Sanningen som barnen gav ord åt den dagen, den står kvar ändå. Vad de vuxna än tänker och de lärda än skriver i sina böcker. Får jag fråga dig så till sist, vad tänker du om Jesus? Vem är han för dig egentligen? Egentligen. Är han bara en figur som defilerar förbi så här i advents och jultiden, alla ljus och glittret och sången? Han kan vara lite mysig att sjunga om kanske. Men har han någonting att göra med ditt liv och din vardag? Om inte, så ser han faktiskt på dig med sorgsna ögon den dagen, som han såg på de vuxna i Jerusalem, som drog sig tillbaka, som teg, som var fega, som var rädda. Och nu vill jag fråga dig, kan det vara så ibland, om du ska vara riktigt, riktigt ärlig, att det barn inom dig som du en gång tystade ibland ändå vill ge sig till känna, kanske en gudstjänst som den här? Ett barn inom dig som ibland till och med både gråter och ropar och gärna skulle vilja ha med Jesus att göra. Är det sant? Jag önskade att det idag skulle bli dig för svårt att tysta barnet inom dig. Det är ingenting att skämmas för. Att det finns ett barn inom dig. Var glad att det fortfarande kan reagera som ett barn gör. Ge då barnet rätt. Släpp din duktighet och din prestige och din rädsla för vad andra ska säga om du blir kristen. Om du blir som ett barn. För annars kommer du aldrig ens att få se Guds rike. Aldrig. Men sälla dig idag till barnaskaran som gav sitt erkännande. Hosianna, Davids son. Det kommer att innebära en avgörande förändring i ditt liv. Det är ingen risk du tar. Det är inget vågspel du ger dig in på. För han som har gett dig löftet, den Gud som har lovat syndernas förlåtelse, barnaskapet och evighetens gåva, han kan inte ljuga. Han vet inte hur man gör när man ljuger. Vågar du ta honom på orden idag? Idag, om du får höra hans röst, förhärda inte ditt hjärta. Tysta inte ner barnet inom dig. Ge barnet rätt. Amen. Herre, förlåt oss att vi är så duktiga och så märkvärdiga och så stora och förståndiga i våra egna ögon, att vi kanske går omkring och missar livets största hemligheter. Tack för barnen som Matteus ändå skrev om. För barnen som var kvar kring Jesus och som förstod att det fanns ingen annan plats och ingenting annat att säga än just vad de sa. Gud, förbarmade över oss i Saronkyrkan och andra kyrkor utöver vår värld idag, att vi förstår att vara rädda om barnet inom oss. Hjälp någon här idag att hitta dig, att komma nära Jesus Kristus själv. Amen.